Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Det känns som vi lever i tv-seriernas tid. Sen Sopranos och The Wire gjorde succé på HBO har tv-serien fått en renässans som media som kan berätta det som filmen gjorde förr, bara mer utdraget och kanske också mer verklighetsnära. Men bakom alla tv-timmar så ligger ett gediget manusarbete och dagens avsnitt handlar om just det. Jag ska träffa en av landets just nu mest eftersökta manusförfattare för ett samtal om skrivprocessen och mycket annat. Och just det, spoiler alert, speciellt för dig som inte sett alla avsnitt av Rederiet eller sparat Bron säsong 3 och 4. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Ett manuskript är en skriven text för tryck eller uppläsning. Men när vi idag talar om manus är det ofta ett manuskript för teater, film eller tv vi tänker på. Ett manus innehåller, förutom skådespelarnas repliker, också scenanvisningar för vad som händer i scenen och anvisningar om när under dagen och var scenen tar plats. Den som ska upplysa oss om hur det går till att skriva tv-drama är Hans Rosenfeldt. Han har skrivit manus till klassiska tv-serier som Rederiet och Tre Kronor, men har de senaste åren skrivit succén Bron och den brittiska kriminalserien Marcella. Tillsammans med Mikael Hjort har han även gett ut ett flertal kriminalromaner. Varsågoda, allt du vill att veta om tv-drama med Hans Rosenfeldt.
Hej och välkommen Hans Rosenfeldt.
Tack så hemskt mycket.
Du är manusförfattare och det är det vi ska prata om idag. Mm. TV-drama och hur började ditt intresse för tv?
Alltså jag började väldigt, väldigt tidigt med att vara intresserad på tv. Mina föräldrar hade en väldigt, tror jag för den tiden, udda inställning till vad barn skulle se på tv. Jag fick i princip se vad jag ville när jag ville. Inte för sent, men annars så. Så att jag tittade väldigt mycket på tv redan som barn. Faktiskt barn-tv, men sen även började jag titta på mycket serier. Och det gick saker som inte Arvingarna, tror jag. Jag vet de här. Vi som är gamla nog kommer ihåg att det var jätteskriverier i pressen om att de drack för mycket och sånt där. Det tittade jag på. Engelska serier. Mycket engelskt var på tv på den tiden.
Forsyth-sagan.
Ja, Onedinlinjen. Och allt sånt där. Så jag tittade väldigt tidigt, även mycket på deckare väldigt tidigt. Kanske lite för tidigt. Så då började jag tycka att den där världen verkar rolig. Men då ville jag ju helt bli skådespelare när jag tittade på det där.
Och det blev du också?
Ja, eller jag jobbade som. Jag tycker det är en viss, det är gradskillnad tror jag. Att vara skådespelare och att jobba som. Jag jobbade som skådespelare, jag var aldrig särskilt bra.
Men du hade ju bland annat en liten roll i Strul, va? Hur var
det? Ja, den gick faktiskt på TV12 häromkvällen. Så nu kommer det, tror jag, 2,50 till i royalty.
Men hur var det att jobba med Björn Skifs?
Alltså vi jobbade ju så oerhört. Vi hade bara en scen tillsammans.
Okay.
På en vind där han skulle slå ner mig. Som klipptes bort sen, för jag var så kass i den.
Men Gunnel Fred är med också?
Ja, henne jobbade jag mycket med. Hon var jättetrevlig att jobba med. Ja. Henne har jag jobbat med sen. Hon har ju faktiskt varit med i något, i vissa saker jag har skrivit efter det.
Men från den här då, vad ska man säga, skådiskarriären inom citattecken, hur gled du in på manusspåret?
Nej, men jag var tvungen att inse att jag nog inte skulle vara skådespelare längre. Och då hade jag sån tur, så jag hade kompisar här uppe i Stockholm. Jag bodde i Göteborg på den tiden. Då hade jag sån tur att jag hade kompisar som hade börjat med ett radioprogram som heter Glädjetåget, som gick på P3 med Anders Lundin som programledare. Och de behövde manus. Det var ett sketchprogram, så de behövde folk som skrev och spelade in det själva. Så då hamnade jag där, och så skrev jag sketcher och spelade in för P3. Och sen så var det inte fulltid riktigt. Och då var det också så att rederiet hade börjat på hösten när vi flyttade hit 92. Så de sökte nya författare till sin tredje säsong, som de redan var igång med då. Och då halkade jag in där också. Och sen fortsatte jag med manus. Sen gick jag till Tre Kronor, och sen gjorde jag Radioskugga, och sen gjorde jag min första egna serie 96.
Men så rederiet, kan man säga, blev en manusskola för dig?
Ja, det blev det verkligen. Rederiet var väldigt bra på det sättet att det var tvungen att anpassa hur många scener, hur många miljöer. De här skådespelarna kostade lite för mycket per dag. Vissa hade vi på månad, andra var ju gästskådespelare, och då fick de inte vara i för många miljöer, för det var för många dagar. Alltså, oerhört nyttigt sådär att vara kreativ, men inom väldigt snäva ramar.
Just det. Men när du idag då jobbar med succéer som Bron och Marcella, har du fortfarande nytta av det då? Eller kan du vara lite friare?
Lite friare kan vi vara. Men det är fortfarande så att vi har ju inte obegränsat med tid och pengar. Så att ett av alla manusmöten som jag gissar att vi kommer att prata om handlar nästan alltid om vi har för många miljöer. Vi har för många skådespelare på för många platser på för många dagar. Och då gäller det att se till att det löser sig.
Ja. Alltså när man säljer in en serie eller en film för den delen, alltså, skulle du kunna hjälpa oss att vandra igenom de olika faserna som dyker upp? Alltså från skisser, det finns ju ord som synopsis och treatment och så här som dyker upp också.
Ja, det gör det ju. Alltså nu för tiden är det ju... När jag började fanns det bara egentligen en man kunde gå till, och det var SVT. Sen kom TV4, och sen fanns det väldigt, väldigt, väldigt länge, det bara fanns två. Och nu är det ju betydligt fler, för nu finns ju alla streamingtjänsterna också, betalkanalerna. Så att nu för tiden, ja, alltså det första är ju en idé. Och sedan så, alltså treatment är väl egentligen en slags idéförklaring, kan man väl säga. Som är det jag skulle vilja säga, man behöver i första ledet. För det är ju också så att de, förutom SVT, men inte ens där särskilt mycket längre, så producerar ju inte de sändande kanalerna det själva. De har ju inga studios eller inspelningsmöjligheter. Så det bästa nu är ju att försöka hitta ett produktionsbolag som är intresserad, som alltså står för själva produktionen och inspelningen av det du förhoppningsvis tänker göra.
Så som manusförfattare eller idéskapare, så antingen går man till ett produktionsbolag, eller så hör de av sig till dig om de vet att du är tillräckligt duktig.
Det händer ju mig nu där jag är, att de hör av sig till mig. Men annars får man höra av sig till dem. Man kan gå direkt till kanalerna, men det, då ska man de verkligen, verkligen vilja ha det, och sedan säga, antingen hjälper de till och parar ihop med ett produktionsbolag, eller så säger de, försök att få ett produktionsbolag intresserad av det här, så kommer de, får de komma tillbaka till oss med det, så att vi vet att det löser sig, inte minst ekonomiskt.
Men säg att jag kommer liksom på ett första möte då på något stort produktionsbolag här i Stockholm eller någon annanstans. Om jag har liksom ett papper eller motsvarande dokument i datorn, vad innehåller det? Liksom?
Det innehåller en skiss på, låt säga att du vill att det är en serie, eftersom det är mest det jag jobbar med, så ska det innehålla en ganska, alltså det ska ju inte, vi kommer ju till något som heter storyline sen, men det ska innehålla en ganska detaljerad tanke om vad det här ska kunna bli som serie, för att man kan ganska ofta ha en bra idé, men hur den sen ska kunna hållas i 10 timmar eller 10 gånger 45 eller 8 är ganska vanligt nu. Det är ju en helt annan sak. Så man behöver tänka lite mer än bara på det här är en rolig setup för någonting. Hur ska jag hålla den här? Och i det arbetet ligger dels att ha en aning om vart man vill dra historien, vart den slutar och vilka är liksom de stora punkterna dit.
Så där man har redan slutet klart egentligen där på något sätt.
Ja, alltså, det är väldigt olika hur folk arbetar. Jag brukar ha en slags aning om vart det ska ta vägen i alla fall. Det är inte säkert att exakta slutet finns, att det här jag vet precis att det här blir sista scenen i sista avsnittet.
Ja.
Men ungefär vart det ska gå. Krim är ju oftast inte särskilt svårt, för då ska man antagligen ha löst någonting. Men det och sedan vilka karaktärer, vilka huvudpersoner som ska driva det här. Och lite lätt om, alltså jag skulle inte säga, inte en halv sida ens, men en kvarts sida om liksom, vad är det som gör att jag kommer att vilja träffa de här människorna 10 timmar i sträck eller 10 timmar i veckan, eller en timme i veckan.
Skriver man någonting om ton och sådär och man kan ju, och färg och
nej,
sånt?
Alltså det gör jag gör det inte. Ton kan man absolut göra. Jag tycker att man gott kan blanda in referenser till saker som producenter eller sändande kanal redan har sett, så de vet.
Sopranos möter tårtan till exempel.
Ja, är det Saltkråkan eller är det Fargo? Det är bra att veta lite vilket man ska ha ut av det här.
Ja. Så fick jag en bild med Chorven går i sån här lång sån här brun polisrock från.
Ja, visst hade det varit fantastiskt. Saltkråkan noir.
Precis.
Och just precis som du säger, man kan gärna mixa genrer.
Men alltså bron för mig är ju den perfekta pitchen. Alltså en kropp hittas på Öresundsbron, delad mitt på bron. En dansk och en svensk polis ska lösa brottet.
Ja. Det är en fantastiskt enkel och bra pitch. Och man vill veta vilka de här två personerna är som ligger på bron och hur de har hamnat där. Och sen hade vi ju då Saga och Martin som ganska, alltså ja, 4 rader bara, vad de var för liksom deras huvuddrag i deras karaktär.
Ja. Och att Saga hade sin så, diagnos. Asperger.
Ja. Det hade hon ju inte riktigt. Hon absolut första införsäljningen så var hon ju bara en kvinnlig polis utan social kompetens.
Okay.
Vi har ju aldrig diagnostiserat henne i serien. Det har ju tittare och press gjort. Ja. Men
man anar ju att det finns någonting där.
Ja, och vår första regissör var ganska så fort hon hade läst manus att den här kvinnan måste ju befinna sig någonstans på det autistiska spektrat. Okej,
Bodja, han var bara dansk.
Ja, han var dansk, han var lite gemytlig, han var härlig, han var familjefar, han hade 2 före detta fruar, han hade 5 barn med 3 olika kvinnor, men han var väldigt familjekär och sen visste vi ju faktiskt inte då att vi skulle knyta det till honom. Det kom ju ett senare skede i arbetet att hela brottet rörde sig runt honom. Det var en senare del av arbetet.
Men från den här första liksom, idén, hur tar man nästa steg då?
Om man får någon som nappar på de här första, men låt säga att med karaktärer och så här, ett par 3, 2, 3, 4 sidor. Så då får man ju förhoppningsvis en liten slant att utveckla det här för. Och då är ju nästa steg ett lite utförligare material om innehållet. Sen att man kanske inte kommer hela vägen till det finns egentligen tror jag inget bra. Vi använder bara ordet storyline. Vilket är en slags bibel för hela serien, avsnitt för avsnitt. Och den tar ganska lång tid att göra, så det är inte säkert att man... Det kanske ska ett mellansteg där man utvecklar det lite mer, ifall det finns... Det beror också på vad responsen har varit. Säger beställarna att det här tror vi jättemycket på, vi vill se en storyline. Eller det här låter som en jättebra idé, vi är lite oroliga kanske att den inte håller i 8 timmar. Kan ni utveckla så att vi verkligen ser att den gör det? Så beroende på vad man har fått för respons på den så börjar man med att kavla ut då själva historien.
Men i storyline, är det liksom scen för scen då?
Nej, det är inte scen för scen, men det är vad som ska hända i... Det är ganska detaljerat vad som ska hända per avsnitt. Och några är i form av scener, några är bara i form av det här behöver också hända. Men det är en prosatext som är ganska... När vi skrev Bron då som jag har flera olika historier som går parallellt, då skriver vi liksom brottet, A-plotten, har en egen. Och sen de olika B, C-linjerna har egen, vad ska hända i det här avsnittet. Och sen ibland naturligtvis korsar de varann. Och sen har vi en i slutet som bara handlar om Saga och Martins, eller i slutet Saga och Henriks personliga linje så att säga. Vad händer i den?
Mm. Men är det bara som ett dokument där de här olika linjerna går? Eller har ni andra liksom sätt att grafiskt försöka förstå hur de här A, B och C-plott ska hänga ihop?
Nej, det har vi inte. Vi skriver dem i rak prosaform. Och sen kan man skriva, alltså om det är så där i krimplotten att här träffar de på, i det här avsnittet möter de också någon. Mm. Då skriver man det C vidare B-plotten och så lägger man den där och sådär. Men nej, den är just också för att den, man ska bara få en uppfattning om vad som kommer att hända. Inte riktigt i vilken ordning, för det blir ju för avsnittsförfattarnas uppgift att bryta ner det scen för scen sen.
Just det. Så de tar det här dokumentet och sin tur och gör det till ett avsnitt då?
Ja, det gör de. De får det och sedan hoppas man att det där materialet ska räcka till i Brons fall ungefär mellan 60 och, nej lite mer, 70 scener ungefär på en timme. Mellan 70 och 75 hoppas man att man ska få upp på det. Annars får man komma tillbaka och säga jag behöver lite mer, eller får man ta från nästa avsnitt.
Mm.
Flytta fram lite.
Just
det. Det gör vi hela tiden.
Ja.
Men ja, så gör man det. Bryter ner det avsnittet scen för scen.
Mm. Mm. Men hur pass mycket hinner man bygga karaktärerna? Hur pass noggrant går man in på deras bakgrund och deras drivkrafter och så vidare?
Alltså, jag vet inte om jag är riktigt representativ. Jag tror att det är lite beroende på hur intresserad man är av att verkligen, och också lite vad man behöver för sig själv, tror jag, för att verkligen få grepp om dem.
Mm.
Vi gör väldigt lite. Med vi menar jag bronmänniskorna och även på Marcella. Men Camilla och jag som gör hållit i bron mesta. Vi gör ganska lite av det där. Vi pratar med skådespelarna mer om vad vi tänker oss. Att det här är för typ av människa. Och så. Istället för att göra sida efter sida av någon slags biografi.
Mm.
Det gör vi. Vi gör huvuddragen, men vi gör inte särskilt mycket bakgrund och skolgång. Och, finns det något som är viktigt, alltså något trauma eller något fobi, eller alltså något som man kan använda rent dramatiskt, så brukar vi skriva in det. Men just det där föddes och växte upp och hade en lycklig barndom fram till 7 när pappan dog. Alltså, det där gör inte vi. Också av den anledningen att vi ändå ändrar så mycket sen.
Mm.
Och då kan det vara lika bra att ingen har vetat det. Vad vi eventuellt tänkte för att vi kan komma på något helt nytt i, om vi får en säsong till eller två.
Just det. Ja. Men jag tänker i Sagas fall så har hon ju en oerhört komplicerad relation till sin mamma till exempel. Ja. Var det någonting som fanns från början?
Nej, den fanns inte. Alltså hon hade ju inte ens, en syster som hade tagit livet av sig i absolut när vi började spela in ens. Mm. Den uppfanns i avsnitt 6 när vi skrev manus.
Mm.
Av från en kommentar från en av våra beställare som krävde att krävde var fel ord, ville ha för vi hade precis dödat en ung karaktär i ett parkeringsgarage, jag tror det var i avsnitt 5 kan det vara 6, i alla fall vi ville att det skulle resonera, ha en större resonans hos Saga, så då uppfann vi en ung syster som också hade dött i ungefär samma ålder.
Ja.
Men hon uppfanns bara som av den anledningen, och sen gav hon oss Münchhausen by proxy i 2:an och sen gav hon en mamma i 3:an. Alltså vi hade inget av det där när vi sålde in serien. Mm. Inget av det fanns då.
Nej. Det låter ju som en extremt levande process. Det låter ju också som att man måste våga acceptera att det kommer förändras hela tiden.
Ja, men det är en väldigt levande process. Och jag tror som sagt var, vissa behöver säkert skriva mer och noggrann. Och tycker det är roligt också att verkligen skapa de här personerna in i minsta detalj. För då känner de att då känner de dem så oerhört väl så att de kan svara på alla frågor som kommer att dyka upp och sådär. Vi är ju då, eller jag är mera på att vi tar de viktigaste dragen. Och sen så förhoppningsvis så förstår man ju också när man läser manus vad det här är för typ av människa. Och hur hen reagerar på olika saker. Och sen får man en förklaring till det eller så får man det inte.
Men. Mm.
så blir det en karaktär.
Ja, just det. Apropå det här med beställare, så beror ni då en samproduktion mellan SVT och DR ju. Ja. Och vissa andra också säkert.
Väldigt många andra.
Ja, ja. Jag tänker mig att det kan uppstå situationer där SVT säger att det måste vara lite mer action och blod, och danskarna säger bara still och roligt. Mm-hmm. Och sådär. Liksom, hur hanterar man det?
När folk drar åt allt för olika håll, nu har inte det hänt riktigt, men ibland så kan man ju faktiskt använda det som en viss styrka om det är något man vill behålla, och den ena parten tycker det är bra att behålla det men den andra inte vill ha det. Då kan man faktiskt säga det, att er andra motpart här tycker faktiskt att det är bra, så jag tror att vi har väldigt svårt att stryka det. Och tvärtom, om man vill ha in någonting, så ja, men det är danskarna skulle väldigt gärna vilja att det här kom med. Så att, men annars, det är inte så stora skillnader mellan beställarna. Det är nere på scennivå. Oftast så kan man parera det där genom att alltså lyssna på dem och ändra. Man behöver ju oftast inte alltid skriva om liksom ner i grunden, utan det är bara, oftast kan man bara göra små saker för att ja, men nu blir det här lite mindre, eller det här blev lite mer av, eller lägga till någonting. Mm. Det har inte varit ett problem faktiskt med någon av de produktionerna som jag jobbat med.
Mm. Hur viktig är research? Alltså, måste allt vara logiskt och dubbelkollat, eller liksom accepterar tittaren ett visst mått av frihet?
Jag tror att tittaren accepterar ett stort mått av frihet faktiskt. Vi gör ju väldigt lite research. Det finns en fara i research, tycker jag, att man blir lite för, det blir lite för noga för man kan för mycket, så det blir lite för noga att man redovisar fakta, vilket oftast inte är särskilt dramatiskt.
Mm.
Så vi gör ganska lite research. Vi gör på vissa saker, men inte särskilt mycket.
Men när jag tänker, när en rättsläkare ska berätta någonting om en obduktion, då kollar man det med någon konsult som säger...
Nej, vi kollar det med... Det finns jättemycket rättsmedicinska olika... väldigt mycket dokument från rättsmedicinska och från utbildningar och från på nätet. Så då hittar vi någonting där.
Mm.
Som min Google-sökhistorik är helt galen på väldigt många sätt. Men, så då letar vi efter sånt där. Hur kan man se, syns det i ögonen om någon har blivit förgiftad eller sånt där? Då oftast hittar vi det där.
Mm. Så ni jobbar med väl två då, konsulter i form av poliser och kriminaler?
Vi jobbar med två poliser. I Bron jobbade vi med två, på Marcella jobbar vi med en. De läser manus. Vi har haft sån tur så att de vet att det här är drama, det är inte verkligheten. Så de säger, så här hade vi gjort. Om det hade varit på riktigt hade vi gjort så här. Och så kan man säga, ja men det där, det funkar ju faktiskt också, då gör vi det på riktigt. Men om det är något vansinnigt tråkigt de skulle göra i verkligheten, då säger vi, nej men då får det bli så här. Och samma sak, så säger de, de kan ge oss lite sånt där lingo. Så där. Vi skulle kalla det för det här. Vi skulle ha en sifferkombination för det här och så där. Och då kan vi ta in det, för det låter coolt. Men annars så gör vi ganska lite. Jag tror att det här med tittare, så är det att om man skapar ramen för det här universumet som man har skapat, så gäller det att det är trovärdigt i det universumet. Det behöver inte vara trovärdigt i verkligheten, men det behöver vara trovärdigt i vår värld.
Mm.
Då köper man det, så länge det inte går emot reglerna som man redan har satt upp. Det är när man börjar bryta sina egna regler inom världen, då tror jag att tittarna... Men det är egentligen inte research så mycket. Men jag menar, om man bryter ner våra historier, så säger man, det finns ju inte en chans i världen att en enda person skulle kunna komma undan med det här eller kunnat göra det här. Och det är säkert någonstans någonting bygger på att...
Mm.
Det där måste ju hända för att det där ska hända. Hur visste de att det där skulle hända? Alltså det går naturligtvis att hitta saker som inte fungerar. Eller som verkligen inte är verkligheten.
Men det är någon slags förhöjd verklighet som man som tittare får acceptera.
Ja, jag tycker också att vi ganska tydligt i Bron sa att det här är inte riktigt verkligheten. Bara det att vi förstår varann, danska svenskar, utan minsta problem. Det är en scen i ett avsnitt där Martin är tvungen att upprepa en fras på danska. Annars så flyter det. Och det är ju inte riktigt verkligheten.
Nej, jag har en stupprutin som handlar just om det. Så att jag är glad. Men,
och det går ju inte heller egentligen. Jag menar, om man tittar på, det tar... De åker ju över den där bron som om det inte tar, som om de teleporterar i princip. Alltså det är inte verkligheten. Det är en förhöjd verklighet. Mm.
Tillbaks till den här processen då. Ja. Alltså när man har liksom en storyline som man tycker håller, och då antar jag att det är då man då börjar liksom dela ut avsnitt till avsnittsförfattare.
Alltså för att få en beställning nu för tiden så brukar de beställarna vilja ha en storyline och alltid nästan första pilotavsnittet. Men helst också avsnitt två. Så först så ska jag skriva, jag tror att man ska göra en slags check in bara, att det här åt det hållet de vill att man ska gå, att det här, vi är fortfarande överens om vad det här är för typ av serie. Men sen så behöver man skriva de första två avsnitten. De behöver inte vara perfekta, men de ska vara en version så att de ser karaktärer, de ser scenlängder, de ser ton i dialogen, de ser... Så att för att få ett produktionsbeslut att verkligen säga nu kör vi, så tror jag aldrig på senare år att det har gått med mindre än en storyline och två avsnitt.
Mm. Och då antar jag att man ofta som huvudförfattare skriver de avsnitten själv.
Skriver de själv, ja. Precis.
För att sätta tonen.
Eller som upphovsman, ja. Som den, om det har kommit från en person eller från en... Ja, men att någon har varit drivande i att ha en vision om vad det här är för någonting. Någon driver serien, även om det är ett väldigt samarbete, manusarbete. Så är det någons vision som är den som leder. Mm. Och då är det oftast den personen som också skriver de första två avsnitten.
Men om man inte skriver allt själv, då antar jag att det handlar om att en process där man då liksom delar ut manus och så tar tillbaka. Och sen sätter man sig med hela mängden och kika liksom på liksom om hur det funkar ihop, antar jag då, liksom, och ton och språk och allting sånt, att det ska klicka.
Ja, då har vi något som heter utlägg till avsnittsförfattarna. Oftast när vi jobbar så är de som är med i manus, de som skriver avsnitt av manus har också varit med och gjort storyline. Så att de har inte bara läst, utan de kan hela historien väldigt, väldigt väl, har hört alla diskussioner bakom och sådär. Så då lägger vi ut, delar vi ut avsnitt till de olika avsnittsförfattarna, pratar igenom det från ett storyline-synpunkt. Vissa kan säga, jag tycker faktiskt att det blir ett bättre avsnitt om jag får ta lite från nästa avsnitt. Det blir en hel renare linje i mitt avsnitt. Och sådär. Så bestämmer man sig för det. De går hem och så gör de en scen för scen nedbrytning. Där vi bara egentligen kan se... Det här är de olika delarna satta i scenordning, så man får en känsla för hur avsnittet kommer att funka rent tematiskt och oftast också lite tempomässigt. Så då får vi det, om det nu är jag som huvudförfattare, så får jag det och en manusredaktör som jag alltid jobbar med. Och så har vi möte med dem om den. Det brukar gå ganska fort, för att det mesta händer när man ändå sen börjar skriva själva manusen. Så får de oftast runt 2 veckor på sig att skriva en första version. Och då ska det vara allt. Då ska det vara scenhuvuden och scenanvisningar och dialog. Och ja, det ska vara ett riktigt manus. Mm. På en timme ligger det ungefär på 60-62. Ja, det är det där klassiska, en minut per sida ungefär. Och sedan så har vi möte om det. Och då är det mycket, då brukar vi sitta nästan hel dagar med ett avsnitt och diskutera det. Och så skriver man en version 2, eller de får skriva en version 2, skickar det tillbaka det. Och där är det väldigt olika hur man arbetar. Jag som huvudförfattare, efter version 2 tar jag över avsnitten och skriver en version 3 som oftast går det första som kanaler och beställare får se. Och sen, beroende på hur många versioner som behövs efter det, så gör jag dem också. Så man får vara beredd. Och det passar inte allas, men så att vissa, även avsnittsförfattare på de serier, på Bron och på Marcella, så får man vara beredd att släppa manuset innan det är färdigt, så att säga. Och sen får man, ja, det låter ju hemskt, men sen får man stå ut med det blir. De får ju naturligtvis läsa de andra versionerna, det är inte så att de får se det på tv första gången, men de släpper det efter andra versionen. Men det har funkat väldigt bra, för mig funkar det bra, med mitt kontrollbehov funkar det bra.
Men man kanske måste ha ett visst mått av kontrollbehov för att bli en bra huvudförfattare också.
Ja, men jag känner också, det är ju både Bron och Marcella, det är ju mina serier, jag driver ju dem. Och framförallt Marcella. Bron är ju ett större samarbete med fler människor som varit inblandade, men Marcella är väldigt mycket min serie. Och då måste jag, då kan jag inte, jag mår inte bra av om jag bara får peta lite, utan jag behövs det, tycker jag att det behövs rejäla omskrivningar, så måste jag få göra rejäla omskrivningar.
Men jag kan tänka mig att det, om det är flera avsnittsförfattare, att en av författarna har gett en av rollerna då någon typ av lite så här syrlig, så här lågmäld humor. Hon lägger någon replik och sen så finns inte det med i andra avsnitt. Jag kan tänka mig att det är många sådana här små avväganden som man måste göra hela tiden.
Ja, det är det, men förhoppningsvis så har den här avsnittsförfattaren gjort det redan i första version. Och de andra i avsnitten, de andra avsnittsförfattarna, vi skriver ju det här i block, ska jag säga också. Man skriver inte alla 10 avsnitt samtidigt. Oftast så ligger avsnitten i block av 3 eller 4. Så det är bara de 4 avsnitten vi jobbar med just då. Och då är de andra författarna med. Så då har de ju läst. Och så säger man, men det här, då får man ju också säga, eller jag kan säga, eller om det är en diskussion om, är det här något vi gillar? Oftast ja. Och då får man säga till, vet du vad, plocka upp lite av det där i din nästa version. Titta lite på hur han uttrycker sig och sådär. Sen har vi pratat om det innan naturligtvis. Vi har pratat om de olika karaktärerna. Vi har pratat lite om hur de språkligt låter, eller vad de har för bakgrund och sådär. Men då får folk bara, om det är första gången man skriver om en karaktär och vet lika mycket allihop men lägger till någonting, då antingen får man ringa den författaren som är avsnittet efter, eller också så får man ta det på ett möte och säga men det här var kul, vi försöker få det rakt igenom.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så småningom då så har du eller någon annan författare skrivit tillräckligt många versioner för tills man säger att nu är det dags att börja spela in det här och finansieringen är klar och så vidare. Hur pass mycket har ni manusförfattare, hur pass mycket inverkan har ni på casting till exempel?
Det är väldigt olika faktiskt. Jag är ju en väldigt lyckligt lottad position nu efter Bron och Marcella, att jag får vara med i princip där jag vill vara med. Det gäller ju tyvärr långt ifrån alla. I Bron hade vi, både i Bron och Marcella, så har jag inflytande, eller åsikter, jag har inte inflytande. Jo, det har jag. Men jag har åsikter om de stora rollerna. Om de som är återkommande i hela serien. Eller så säger att om det är små roller som är med i ett avsnitt eller två avsnitt eller kanske bara 3 scener i ett avsnitt, så där, då tittar jag inte på provfilmningar eller läsningar eller sådär. För det blir helt enkelt för många. Jag tror vi hade över 70 karaktärer i senaste Marcella. Så det blir för många. Men säg att jag tittar på de 15 största kanske. 15-20 största. Samma sak i Bron.
när Kambodja försvann ur serien, så då tänkte man så, okej, hur ska det här gå nu? Men alltså, när karaktären Henry kom in, så blev ju väldigt glad. Det satt ju väldigt bra i
det
serien.
Det satt väldigt bra. Honom castade vi under sommaren, där när Kim hoppade av i senvår, april, maj. Och vi skulle börja spela in till hösten. Så honom castade vi under sommaren. Och då var det ju... Ja, dels var det ju vi, naturligtvis. Och naturligtvis också DR och SVT. Men då hade ju också Sofia väldigt mycket att säga till om. Hon provspelade ju mot samtliga våra kandidater. Och det är klart att som skådespelerska så kände hon ju också mer var det klickade någonstans. Så Sofia var ju väldigt, väldigt inblandad i att hitta Kims ersättare. Men det gick bra till sist. Vi var inte helt överens, kan jag säga. Jag behöver inte säga vem som tyckte vad, men jag kan säga att vi var inte helt överens i teamet att det skulle bli Ture. Eller i teamet var vi, men kanalerna var inte helt överens om att Ture var bästa valet.
Nej. Men kom hans också ganska jobbiga bakgrund, kom den direkt också? Eller?
Den kom ganska så direkt. Nu blir det ju jättemycket spoilers här, för om man inte har sett säsong 3 och 4 av Bron. Men fru och barn och det här, det visste vi när vi gick in. Det visste också Ture. Mm. Också för att vi hade ju med frun i de första avsnitten. Så den själva spökhistoriebiten, den visste vi. Sedan så, var de hade tagit vägen visste vi ju inte. Vilket vi fick reda på i 4:an. Det hade vi ju ingen aning om. Vi visste bara att de var borta.
Långa bågar.
Långa bågar, och sen blir det ju så att om man har turen då och blir förnyad till en säsong till, då gäller det ju att titta tillbaka och se vad kan vi plocka upp här som vi tycker fortfarande är spännande, som vi kan fördjupa oss mer i, och vad är det för några särskilda saker i våra huvudkaraktärer som ger dem en lång linje till ytterligare en säsong. Mm. Och då gäller det att gå tillbaka, och då som sagt kan man ju bli lite bakbunden om man har verkligen... Om skådespelaren och allt, jag tror inte att det hade varit något som helst problem med Sofia, men om hon hade fått en bio med en jättelycklig uppväxt och försökt få lite hjälp under högstadietiden och allt sånt där, och sen plötsligt säger nej, din mamma försökte förgifta er båda två, du tog din syster därifrån och hon begick självmord. Då kan det ju bli så här, men det är ju inte alls det jag har haft med mig in, så att säga. Så vi håller det lite vagt för att ha alla dörrar öppna när vi väl behöver hitta på nya historier.
Ja, men det är smart. Men är det någon gång du har känt att fan, varför tog vi det beslutet i säsong 1 eller tidigt i produktionen?
Nej, det är det faktiskt inte. Inte vad det gäller att någonting har stoppat oss från att göra roliga saker. Det är det inte. Det som blir problemet, och det är därför vi också håller det lite vagt. Det som blir problemet är att ge just för mycket bakgrundsfakta. Att ge för mycket, för det kan man ju ångra, alltså, om man har haft någon terapisektion eller någon trevlig kväll där våra karaktärerna sitter och verkligen pratar om sitt förflutna. Mm. Det kan man ju komma ångra. Att, vad fasen, just det. Det där. Vi hade en sån i Rederiet en gång, vet jag, att vi hade... Jag tror att det var, jag kommer inte ihåg i vilket ordning det var, men någon gång i något avsnitt hade vi sagt, jag tror att Joker hade clownskräck. Och sedan hade vi ett avsnitt där det var en clownkonferens ombord som han var helt okej med. Eller om det var tvärtom, att han hade jobbat som det och helt plötsligt hade clownskräck. Mm. Något av det sådär. Och då tänkte man säga, men varför gav vi honom den? Konstiga fobi. Nu var ju de väldigt märkliga, Uno och Joker överhuvudtaget. Mm. Men ibland så straffar det, har inte straffat sig. I Bron kan jag inte komma på något vi har sagt, det där kan vi ju inte göra, för vi har redan sagt att hon är så eller så.
Annars får man ju köra en Dallas lösning att allt bara var en dröm.
Ja, jag tror att folk i allmänhet håller sig undan från den så länge de bara kan, faktiskt. Ja, förståeliga skäl.
Nu kanske olika från produktion till produktion när det gäller här också, men när väl inspelningen börjar, har du som manusförfattare något inflytande kvar då?
Ja, jag har. Men som sagt, jag är oerhört privilegierad i vår värld. Jag har inflytande och är på inspelning så mycket jag kan, vilket inte är förrän till slutet oftast, eftersom vi skriver då i block så spelar vi också in i block. Så när vi har skrivit färdigt avsnitt 1-4, då har vi oftast börjat naturligtvis. Någonstans ligger 5-8 i någon version. Men medan de spelar in 1-4 så färdigställer vi 5-8. Och medan de spelar in 5-8 så färdigställer vi 9-10. Mm. Så att det är först när 9-10 är klara och de börjar spela in det som vi egentligen inte har så mycket mer att göra. Fast då har oftast klippningen börjat. Där jag har mer och eller gör mer nytta helt enkelt än vad jag gör på inspelning. Det jag går ju heller inte på inspelning och det är om jag inte har varit tillräckligt tydlig med regi och att vi har inte missat något i kommunikationen, så jag känner, vänta nu, det är inte så här, det är inte det här vi ska vilja fram här. Mm. Då kan jag säga något, men jag är ju aldrig inne på, vore det inte bättre att ställa kameran där eller försök att vara lite arg. Alltså,
inga sådana grejer.
Det är absolut inte. Nej, det är inte, jag kan tänka mig mitt jobb, känner jag.
Att regissörerna skulle bli ganska stressade.
Ja, det är inte mitt jobb. Utan det är mer bara om jag hör att nej, det är jätteviktigt att vi säger det så här istället. Mm. Alltså, eller att de har ändrat något eller glömt något. Och så, nej, vi måste få reda på det här namnet. Annars så finns det ingen, annars kan han inte veta det om 10 senare. För jag har ju koll på sånt.
Mm. Men i USA pratar man om showrunners. Ja. Men är det det du är, kan man säga?
Jag är en slags light-variant, skulle jag säga, på mina produktioner.
Det känns som att manusförfattarna har blivit, eller idégivarna, och har blivit viktigare.
Vi har blivit viktigare, eller vi har alltid varit jätteviktiga. Det är bara det att omgivningen har börjat förstå att vi är viktiga. Att det är inte ett vinnande koncept, att någon har en idé, någon har en vision, någon vet exakt vad den vill göra. Och sedan när det finns på papper så ska den personen inte vara med längre och se det på tv som alla andra. Det är inte, någon måste bära den där facklan över hela produktionen. Så det kan vara mer eller mindre inblandad, men att bara leverera manus och sen säga tack, hoppas att jag får se det här på Netflix om ett år. Det är inte bra för produktionen heller.
Nej. Men idén är ett resultat av de här liksom, TV:ns renässans, liksom alla de här serierna, HBO-serierna som kom för 10-15 år sedan.
Jag tror att det är en del av det. Jag tror också att det är för att vi blir väldigt påverkade av utlandet, särskilt USA. Vi vill ju gärna härma USA. Vi tycker det är toppen. Men även som det fungerar i England, och vi blir påverkade av det här med showrunners och att serien är skapad av någon. Och jag tror också att det har blivit, precis som i USA, lite mer att film är fortfarande väldigt mycket regi, ett regidrivet medium. Medan tv är en manusstab eller en manusförfattares. Just av den också att en film är, okej, nu är de 2,5 timmar långa, men tv är 8, 10, 12. Och ska du dessutom ha flera säsonger på det, det är omöjligt för en person att ha den överblicken. Och dessutom byter vi regissörer i tv, mellan block eller mellan avsnitt. Så att då har det blivit så att tv är den, det är också manusförfattaren nu som är den som ser till att kontinuiteten hålls. För att regi kan inte ha allt i huvudet som hen kan ha på en film. Mm. Så att där har vi närmat oss i USA, att film är liksom lite mer regi, tv är lite mer manus.
Mm. Det finns en uppsjö böcker och hur man skriver film och tv med regler för hur liksom, dramatiken ska upplagd och sådär. Är det någonting som du tänker på, eller går det liksom bra att bygga sina egna dramatiska kurvor?
Jag tycker att det går alltså utmärkt att bygga sina egna dramatiska kurvor. Jag har inte läst, jag har varit på några föreläsningar om hur man bygger, men det var mest på film. De här när saker ska hända, 25%, 50%, 75% och det är klart att det finns ett visst tänkande i, särskilt om man jobbar, nu är det ju, alltså streamingtjänsterna har det ju inte. Det är om du jobbar mot reklamfinansierad tv. Där finns det ju inbyggt att det måste vara uppbyggt på en slags mini-cliffhanger var 6:e till 10:e minut, eftersom vi ska gå till reklam då.
Mm.
Så Marcella till exempel, som är original beställd av ITV, har ju, jag måste ju göra 4 akter. Men jag tänker ju inte i aktsystem så när jag skriver. Och när jag skriver, vilket jag tycker funkar väldigt bra, det är att jag ser avsnittet framför mig. Jag skriver ett avsnitt som jag hade velat se.
Mm.
Och då är det bra tempo i det och känner jag att jag bibehåller intresse. Och ibland kan man känna så här att vi är väldigt långa. Oftast så händer det ju saker. På dagarna är det ganska mycket utredning och ganska teknosaker, och sen kommer det bli det mörkt och så börjar vi prata om personliga saker och man kommer hem och sådär. Och ibland kan jag känna att balansen däremellan kan vara lite svår, att vi kanske skulle behöva lite, vi är väldigt länge i det här personliga fältet nu, vi kanske behöver lite mer case, vi kanske behöver lite mera polis, lite mera fall. Men det tycker jag man känner när man skriver då. Det är inte sådär att, vänta nu, hur många sidor har jag här utan case? För regelboken säger ju aldrig mer än 4. Utan då, det känns när man skriver det, att det här börjar bli lite saggigt. När jag tittar på det i min inre tv så är det här jag zoomar ut lite. Får jag väl göra något åt det?
Ja, precis.
Ja. Ja. Så det, jag tycker det är bara, titta, skriv du och se det framför dig, så brukar man censurera sig själv när det blir för tråkigt.
Ska man helst ha lite talang också kanske?
Det ska man utan tvekan ha. Men det är många som har. Så att, men jag tycker att, nej, de där reglerna, jag tror också att i det tv-landskap vi är idag, där det gör så ohyggligt mycket tv, så tror jag att de som inte följer reglerna är de som kommer att kännas fräscha och som kommer att sticka ut. Och man därtill det lägger talang och en väldigt bra historia, som är alltid grunden att man har något att berätta. Då tror jag att de som inte ens har tittat åt regelboken kommer att vara de som man känner att, oj, det var något som tog tv ett steg vidare. Det där hade jag aldrig sett förut.
Våga bryta gränser helt enkelt.
Ja, absolut.
Har du några andra sådana do's and don'ts när det gäller tv-makeri, tv-drama?
Ja, jag tror att jag har touchat en. Det här med research. Men det går egentligen in under temat också. För att oftast när man berättar någonting, så vill många vill ju berätta om något som känns personligt eller som känns väldigt viktigt för dem. Att välja ett ämne, så att säga. Det här är en tv-serie om human trafficking, som är ett tungt och mörkt och hemskt ämne. Då skulle jag säga att det är väldigt lätt att man hamnar i att det blir att viktigheten i att tala om vad mycket man har lärt sig och hur hemskt det är, att bli lite lärande, tar över dramatiken. Det tycker jag man ser ibland i serier, att här är någon som har haft en väldigt god idé om och ett väldigt viktigt ämne, men sen blev det så viktigt så att det blev lite tråkigt. Så det är en sak. Sen är det här en oerhört basic grej, men ibland så tycker jag att folk tenderar att skriva för lång dialog. Jag brukar alltid titta på mina, vi har ju manusprogram som vi skriver, så dialogdelen är väl kanske en knapp decimeter på skärmen. Men när det går över 3 rader, då pratar de oftast för mycket. Sen kan man hålla monologer, men i gemen så brukar inte folk behöva prata. Jag pratar ju oerhört länge, men i vanlig konversation så pratar inte folk särskilt. Jag tycker samma sak i böcker. Folk pratar för långa sjok. Och det är faktiskt det blir tråkigt att läsa. Och sen, folk pratar oftast inte så i vanlig samtalston eller vanlig samtal. Så det ska man hålla sig borta från, tycker jag. Sen ska man väl inte kanske, ja, det är svårt, för allt är gjort på något sätt, men man ska ju försöka vara lite smidig när man stjäl saker. Och sen, nej, men
det finns ju någon sån här klassisk, vad heter det, show don't tell.
Ja, och den är ju fantastiskt bra när det går. Ibland så går det ju inte av rena inspelningsskäl eller av ekonomiska skäl. Ibland måste man berätta om saker som har hänt, som man inte har fått se.
Men är det svårt att hitta rätt nivå på vad liksom det här man ska låta tittarna liksom hålla dem på halster kring vem som ligger bakom brottet? Samtidigt får det liksom inte bli hur rörigt som helst. Alltså, är det svårt att hitta nivån där?
Jag tror att det är, jag tycker inte att det är så svårt, men jag vet ju också att både Bron och Marcella, vissa personer tycker ju att det är för många människor och för mycket som händer, att det går liksom inte riktigt att hänga med. Varför gjorde de det där? Har de setts förut? Alltså att det är för mycket frågor när man ser det. Så att
men de tar inte du hänsyn till?
Jag håller med. I vissa fall, säsong 2 på Bron var en alldeles för komplicerad historia. Därför att dels hade vi väldigt många olika karaktärer. Jag tror mer än vad vi hade i de andra serierna. De var inte riktigt. Och sen har vi ibland lite otroligt, vi kastar kanske 2-3 stycken. Och de ser rätt lika ut. Det är vi som vet precis vilka de är och läser manus och ser namnet på varje sådär. Jag tänker inte alltid riktigt på det, men oj, här var ytterligare en blond man i 25-årsåldern. Jag tror det är den tredje nu. Var det han som gjorde det också? Så säger hon, nej, det var det inte. Hej, men vem var det då? Och så är man igång. Och sen, jag menar, jag kan väl säga, jag bryr mig inte så mycket då. För att både bron och Marcella har ju funkat rätt bra. Och de största invändningarna vi får är just att det är för rörigt. Men många tycker ju uppenbarligen att det funkar, så då kör vi på.
Mm. Apropå Marcella då, är det några stora skillnader mellan att jobba i Storbritannien och i Skandinavien?
Inte så mycket. Alltså det rena manusjobbet, jag trodde det skulle bli väldigt annorlunda. De gör säkert på andra sätt, men det är väldigt likt Sverige. Det är träffa beställarna, höra deras synpunkter, försöka manövrera dem, skriva en ny version. Möte med skådespelare, regi, foto och så här. Så nej, det var väldigt likt. Sen är det lite annorlunda, just som du sa tidigare, den här inställningen till manusförfattare. Jag är ju också en som, jag skriver ju, jag är inte så duktig på det visuella, jag är inte så duktig på att se liksom färgskalor och kläder och hela det visuella biten är inte min starka sida. Men i... Och här blir jag inte så ofta tillfrågad heller. I England är det väldigt mycket så att de här regissörerna som kommer in och bara ska göra en viss del, särskilt om du är första regissör ut, hur har du tänkt i det här rummet? Vad har du tänkt att det här ska se ut? Hur ska det här... Alltså, ge mig några förslag så kan jag säga vad jag tycker är bäst, men jag har väldigt sällan sådana där. Och det är de väldigt noga med. De är lite... De är faktiskt... I alla fall, nu har jag ju bara erfarenhet av Marcella, där är de mera noga med att följa manus. De ändrar inte på plats. Och gör de det så ringer de. Mm. Och säger, jag vet vad, en skådespelare kan ha problem med det här, eller hon vill helst göra så här istället, och vad tror du? Och så pratar vi om det, antingen nej, det måste vara kvar för det får konsekvenser, eller ja, men det där funkar lika bra. Mm. Men de är lite mera... Ja, men de har lite större respekt för manuset, helt enkelt, att det är det som ska göras. Mm. Men i övrigt så, och sen är jag, ja, sen är det mer arbetstider, att de har längre dagar och sådär. Men själva manusarbetet är detsamma, men själva respekten för min roll är lite större i England än vad den har varit i Sverige.
Du är ju också deckarförfattare.
Ja, är faktiskt det.
Tillsammans med Mikael Hjort har du skrivit ett antal kriminalromaner.
6 stycken.
Ja. Mm. Hur mycket nytta har du av det då när du jobbar med tv-manus och vice versa?
Jag tror faktiskt att böckerna, vi har haft mer nytta av att vi har jobbat i tv-världen med böckerna än tvärtom. Mm. Faktiskt, därför att vi jobbar ju på ett, särskilt som vi skriver båda, så det är ju inte så vanligt när man skriver böcker. Men vi är vana vid samarbete, vi är vana vid att ändra i varandras, vi är vana vid att flera läser. Vi är också vana vid att ha den här, för det är ganska många författare ändå, och sen kan man ju välja att tro dem eller inte, som säger, jag sätter mig bara och så överraskar karaktärerna mig och så, jag hade ingen aning om att det var han som var mördaren i slutet. Och vi är ju tv-människor, så vi storylinar ju. Vi gör ju kapitel för kapitel innan vi sätter oss och skriver. I alla fall det vi ska skriva. Och vi vet vart vi ska, och vi vet vem som har gjort det och varför. Allt så här.
Är det post-it?
Det är post-it-lappar, fortfarande.
Olika färger?
Ja, faktiskt. Just i Sebastian Bergmans fall är det olika färger för olika, liksom vems scenen är. Eller scenen, kapitel heter det tydligen i böcker. Vems kapitlet är. Därför att vi har delat upp lite grann vem som har huvudansvaret för olika av personerna. Så jag tar kanske inte så många av de gula lapparna, för det är egentligen Micke som ska skriva om Ursula till exempel.
Just det. Mm. För att han har en sån otrolig ingång i hennes medvetande.
Faktum är att det är lättare att skriva vissa karaktärer än andra. Jag har mycket lättare för att skriva några, och Sebastian delar vi på väldigt lika, skulle jag säga. Men sedan skriver Micke några av de andra, och jag skriver hellre några, och sen är jag mera... Jag är mera plottinriktad. Jag har mer det här pusslet att de måste få reda på det där för att kunna gå dit, och så kan det ge dem en, så kan vi lägga ut den här som en red herring, fast egentligen ska vi dit. Det är det jag älskar i att bygga historier överhuvudtaget, så är det pusslet. Micke är lite mera tycker mer om att driva karaktärerna. Mm. kommer jag göra.
Men när du nämner det här med red herring då, alltså det är ju liksom ett villospår kan man säga.
Ja,
men är det liksom ett måste i dagens, i alla fall spännings-tv?
Ja, men i den typen av multiplott som vi gör är det väl det. Eller som jag gör, Marcella och Bron, de senaste. Där är det väl, där tror jag att man måste försöka göra så många som misstänkta som möjligt för att hålla folk och gissa hur kan det här hänga ihop och varför i så fall skulle hon ha gjort det och det där var konstigt. Alltså för att skapa ett genuint intresse för dem och just hålla gissandet igång.
Mm.
Sen kan du ju välja, jag menar The Fall var en utmärkt serie, där visste du från början, där du följde mördaren lika mycket som du följde Gillian Anderson som skulle lösa det. Så jag menar, det är klart att det är olika sätt att bygga upp det, och har du en mindre grupp misstänkta så kanske det är så att det är andra faktorer, då är det andra saker du spelar på snarare än att försöka göra alla misstänkta. Då kanske det är snarare så att du jobbar mera på att försöka hålla någon borta från att vara misstänkt överhuvudtaget.
Just det.
Ett tag. Så, men det beror ju på vad det är för typ av manus man skriver. Men vi jobbar ju väldigt mycket med att alla ska vara misstänkta.
Mm. Härligt. Vi ska börja runda om. Jag har några frågor kvar här.
Kör.
Alltså, om du skulle tipsa om en tv-serie som du älskar men som du tror att lyssnarna kanske inte har sett. Vilken skulle det vara?
Alltså, jag vet ju inte hur jag vet ju inte hur omtyckt den här var. Det är mycket möjligt att alla lyssnare har tänkt att fan, den har vi väl sett. Men jag tror att den kom där när The Wire var verkligen den alla skulle titta på. Så att jag säger ändå The Shield, tror jag. Men den är ju hyfsat känd. Men det är en av de bästa poliserierna, tycker jag. Nu har jag då inte sett The Wire, vilket jag förstår ska finnas på min to-do-list någon gång. Men jag tyckte ju The Shield var faktiskt en av de bästa poliserna någonsin, faktiskt.
Den var ju Los Angeles, va?
Det var ju Los Angeles. Det var Michael Chiklis, heter han väl. Och sedan var det lite olika runt om honom. Men han var den som var genomgående i alla.
Mm.
Och det också det perfekta slutet. Faktiskt. Det är svårt att sluta långa serier. Det var det perfekta slutet. Så det är väl värt att hänga kvar dit.
Jag vet att min kompis Anders alltid har tjatat om The Shield.
För du har inte sett den?
Jag har faktiskt sett delar av säsong 1, men jag har inte följt hela serien.
Nej, men då är den kanske hyfsat orsäkt. För jag tror den kom där i The Wire-vevan, gjorde den inte det?
Jo,
och försvann helt i skuggan.
Mm.
Så jag säger The Shield, ska man säga.
Ja, bra tips. Apropå tips då, alltså, vilka är dina bästa tips till lyssnare som kanske aspirerar på att börja skriva för tv och film?
Alltså det allra bästa är att se tv och film mycket och försöka göra sig en uppfattning om vad det är man gillar framförallt. Jag tror verkligen, alltså, det är ett grundtips, men det kanske är så självklart att man inte behöver säga det, men det blir ju, för ibland kan man ju vara lite desperat och verkligen vilja göra det här och kanske höra lite för mycket vad folk vill ha.
Mm.
Och är det någonting de säger, men vi vill ha en romcom om 30-åringar. Och då känner jag, men jag har ju ingen jävla aning om jag ska skriva det. Men visst, vill de ha det så då ska jag göra. Då blir det oftast inte särskilt bra. Så först tänk efter vad det är man vill göra. Titta mycket på den genren, den typen av. Och så försöka lista ut varför tyckte jag det här var en bra serie.
Mm.
Och varför tyckte jag den här som egentligen hade samma premiss var en ganska dålig serie.
Mm.
Det kan ju ligga i enkla saker som regi och skådespeleri och så, men det kan ju också vara hur historien har berättats.
Mm.
Varför tyckte jag det här var briljant? Vad gjorde de här? Nu för tiden är det väldigt mycket uppluckrade tidslinjer och parallella handlingar och sådär. Hur lurade de mig här? Hur fick de mig fast i det här? Titta mycket och analysera.
Mm.
Och sedan är det ju fortfarande så att serier, grafiska noveller och serier är ju oftast, särskilt de där som liksom är som såpor, inte de som kanske har en sak att berätta, men Marvel, DC, de har ju otroligt duktiga historieberättare, väldigt, väldigt duktiga, och siktar på att aldrig ta slut. Så att man kan läsa mycket serier också. Det gör jag.
Ja, härligt. Mm. Men jag tänker att det där själva hantverket att förstå liksom att hur man skriver repliker, hur människor pratar och sådär.
Ja, man kan lyssna på människor, men också läsa det högt innan man skickar in det eller har någon annan att läsa det. Gärna läs det tillsammans med någon. Låter det här som två människor som pratar med varandra, eller låter det som, ja, förutom då att nu läser man det, man kanske inte skådespelar det, men läser det, låter det verkligen skrivet? Är det så här folk pratar eller är det inte? läste, det brukar faktiskt lösa sig bara man läser högt faktiskt. Men som sagt, ta en kompis annars och gör en gruppgrej av det.
Mm.
För du spelar det här som en liten minikollationering med alla skådespelare fast utan skådespelare.
Just det. Vill du plugga någonting? Har du något projekt som du skulle vilja slå ett slag för som du släpper framöver?
Vi, Marcella 3 håller jag på och skriver nu, just nu, avsnitt 1 och 2. Så att, men det, ja, så det kommer 2019, närmast är våran sjätte bok släpps 3 november. Så jag vet inte, den kanske har släppts eller kommer att släppas när, det här, när man lyssnar på det här.
Titeln offentlig?
Ja, En högre rättvisa heter den.
En högre rättvisa?
Ja, det är sjätte boken med Sebastian Bergman.
Underbart. Mm. Strålande tips. Och sen har jag den sista frågan. Den här podden heter ju Allt velat veta.
Ja.
Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
Det touchar mitt eget fält. Inte manuskrivande, men det jag gör. För att, och det är så roligt, för vi pratade faktiskt om det här för bara någon vecka sedan. Så jag skulle vilja veta lite mer om pengatvätt. Därför att vem man än frågar så är det så, ja, men det är att göra svarta pengar vita. Och så säger man, men hur? Hur går det faktiskt till? För man hör ju det hela tiden. Men vad gör man faktiskt? För vi har försökt med, om du har ett lagligt bolag och så har du illegala pengar, så på något vis får du dem. Ja, men hur då, är det falska faktur? Alltså, vad gör man? Jag skulle vilja veta hur man tvättar pengar på ett enkelt. Tvätta pengar för dummies skulle jag vilja ha.
Det låter som en jättebra
eller
förslag.
Finansiell brottslighet överhuvudtaget, men mest tvätta pengar för dummies. Mm.
För att citera en av karaktärerna från The Wire, follow the money.
Precis. Mm.
Hans Rosenfeld, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack.
And here's the rub. You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. But you start to follow the money and you don't know where the fuck it's gonna take you.
Hans Rosenfeldt om tv-drama. Jag hade väldigt trevligt med Hans och hoppas att det också förmedlades genom den MP3 eller stream som du lyssnar på just nu i dina lurar. Och så kan jag verkligen rekommendera Marcella som det finns 2 säsonger av på Netflix. Och så kommer Hans och Mikael Hjorts senaste kriminalroman En högre rättvisa ut i november. Vill du komma i kontakt med oss så gilla vår Facebook-sida och där kan du kommentera avsnitten och föreslå nya ämnen och experter om du vill. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/newsadfree. That's Amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.